Välkommen till Lönnboms poddradio. Idag är det lördagen den 12 februari 2022 och jag som pratar heter Ingmar Lönnbom. Jag har letat i mina gamla bandarkiv och letat fram en intervju med författaren Carl Olof Andersson den här gången. Det är ju så här att just nu så väntar Harry Martinsson vänner runt om i landet på den nya biografin över Harry Martinsson som ska komma och som skrivs av Johan Svedjedal. Men inför 100-årsminnet av Harry Martinssons födelse 2004 så skrev denne Carl Olof Andersson en biografi över Harry Martinsson och jag gjorde en halvtimmes lång intervju med honom i samband med detta. Och det kan ju vara lite intressant kanske och så småningom jämföra vilket intryck de här båda biograferna hade av Harry Martinsson. Jag kan säga att Carl Olof Andersson har en ganska nyanserad bild av Harry Martinsson.
Ja, Harry Martinssons författarskap har följt mig genom en stor del av mitt liv. Jag läste flera av hans verk redan som i nedre tonåren. Nässlorna blomma, Vägen till Klockrike och framförallt hans sjöskildringar, Resor utan mål och Kap farväl. Senare i livet blev ju Aniara en stor upplevelse för mig och när jag fick tillfälle att fördjupa mig i den så blev jag oerhört fascinerad.
Så det började redan som tonåring. Jag undrar hur många tonåringar det är idag som läser Harry Martinsson?
Det är nog allt för få skulle jag vilja säga. Tråkigt nog så är det, jag är ute mycket och föreläser om Harry Martinsson och så och det är mest en äldre publik. Men det finns väldigt mycket hos Harry Martinsson som skulle appellera till ungdomar. Så att jag hoppas att ungdomarna får upp ögonen för Harry Martinsson och också med hjälp av skolan naturligtvis.
Din bok om Harry Martinsson, alltså Harry Martinsson, naturens, havens och rymdens diktare. Den är skriven på ett, får man säga, enkelt språk. Skulle kunna mycket väl läsas av nutidens tonåringar.
Ja, det tycker jag. Och de problemställningar, de teman som finns hos Harry Martinsson är sådan, tror jag, som appellerar i stor utsträckning till unga människor. Alltså de stora frågorna om kärlek, liv, död, stora och viktiga frågor som ungdomar funderar mycket på. Det är ju de huvudtemana hos Harry Martinsson. Mm.
Men det som du skriver i inledningen till din bok, han har betecknats som svår. Han har fått den stämpeln.
Ja, det har han fått. En anledning till det tror jag är att Harry Martinsson är väldigt mångbottnad som författare. Det finns i de flesta av hans verk många olika bottnar och man kan läsa Harry Martinsson, tolka honom på väldigt många olika sätt. Och det här tror jag har gjort att han uppfattas som lite svårare än de realistiska berättarna i hans egen generation. Sådana som Vilhelm Moberg och Ivar Lo-Johansson och Moa Martinsson också. Men det här mångbottnade hos honom gör samtidigt honom till en tillgänglig författare. Därför att den uppmärksammade läsaren kan hitta någonting hos Harry Martinsson som appellerar direkt till honom eller henne. Det finns så mycket där så att var och en kan hitta sin egen Martinsson. Så på det sättet är han snarare en tillgänglig, en lättillgänglig författare än en svår författare. Just på grund av det här mångbottnade.
Det gäller bara att våga öppna pärmarna.
Precis.
Du har själv berättat, tycker jag det är rätt roligt, om jag uppfattar det rätt, att du hade Kap farväl och Vägen ut, alltså hans sjömansskildringar, som någon slags reselektyr eller något som du tog med dig när du gjorde dina första steg ut i världen, när du gav dig iväg till Göteborg.
Ja, det stämmer det. Jag lite grann inspirerad av Harry Martinsson, inte enbart av honom, men till en del inspirerad av honom, så bestämde jag mig för att jag skulle ge mig ut i en period på sjön. Och som 16-åring då, samma ålder som Harry Martinsson började sin sjömanstid. Och då hade jag med mig just Resor utan mål och Kap Farväl som reselektyr.
Mm. Fantastisk tanke. Och då var det alltså, ska vi säga, alltså på vilket sätt inspirerade Harry Martinsson då i det sammanhanget?
Ja, det var ju hans skildringar utav havet och utav främmande, spännande, exotiska hamnar och möten med olika människor i många olika länder. Martinsson skildrade här i Resor utan mål och Kap Farväl på ett oerhört friskt och fräscht och medryckande sätt. Så att det inspirerade mig väldigt mycket redan då.
Mm. Och då ska vi säga att du är alltså, som du själv skrev, uppvuxen i Smålands skogsbygder.
Ja, det där var ett lite, Martinsson nämnde själv det här i något sammanhang, den bygd han kom ifrån som en sydsvensk skogsbygd. Så det var en liten blinkning till Harry Martinsson när jag skrev det.
Ja, just det. Men Harry Martinsson hade ju den stora sjön Immeln som sin ocean där. Han växte ju upp i gränstrakterna mellan Blekinge och Skåne. Och de som känner till honom lite grann har väl ett vagt intryck då av att han hade en ganska svår uppväxt. Och det här med att han var utaktionerad och så här. Det är liksom ett mantra eller någonting man upprepar varje gång man talar om Harry Martinssons uppväxt. Men hur är det, du som har studerat hans författarskap och liv nu, var det en hård uppväxt?
Ja, det var det. Så att det här är ingen myt eller ingen historia som har uppkommit efteråt att han skulle haft en svår barndom, för det hade han. Hans pappa dog ju, hans pappa som för övrigt då hade svåra alkoholproblem och det var svåra problem i familjen. Han dog ju när Harry bara var 6 år gammal. Och sen när Harry var 7 år så lämnade ju mamman familjen och emigrerade till Amerika och lämnade alla 7 barnen kvar i Jämshög. Den äldsta i den här barnaskaran, hon avled i TBC, men de 6 andra barnen blev ju utakkorderade på socknen då. Och Harry själv, han blev utaktionerad till 5 olika gårdar och fick slita mycket ont på de flesta av de här gårdarna och hade svåra förhållanden både fysiskt och psykiskt med hårt arbete men också med psykiskt på grund av en kärlekslös behandling. Så att den här bilden som man har fått utav Martinssons barndom, den stämmer i stor utsträckning. Men det var ju samtidigt en barndom som la grunden, kan man ju säga, till de stämningar och tankar och känslor som han sen skulle bli så starka i hans författarskap. Och det där antyds ju redan i titeln på hans egen berättelse om den här barndomen, Nässlorna blomma. Det är minnen som bränner, men det är också minnen som blommar.
Om man ska säga något om det här med just utaktionering, det låter ju hemskt, det låter slavhandel. Men det handlar alltså om ett sätt för en fattig Blekingesocken att försöka ta hand om eller att försöka försörja barn som hade blivit blivit föräldralösa helt enkelt.
Ja, det var det ju. Och det var ju inte bara i Jämshög i Bleking, utan det var ju hela landet som det här förekom under den här tiden. Så det var den tidens sätt att ta hand om barn som var föräldralösa.
Och det man gjorde var alltså att man den som erbjöd sig att ta hand om barnet för minst antal pengar fick göra det.
Ja.
Så kan man beskriva det.
Och de här barnen, de fick ju ofta, de användes ju ofta som billig arbetskraft också i de här hemmen, ofta lantbrukarfamiljer då som de blev utaktionerade till. Och så var det ju i stor utsträckning för Harry Martinsson. Harry Martinsson, han älskade ju skolan och ville gå så mycket som möjligt till skolan, men han tvingades ofta att begära ledigt från skolan för att arbeta. Och det där tyckte han ju väldigt illa om. Han skriver i Näslorna Blomma att när andra barn pratade om att de gick hem från skolan, så sa han istället och tänkte att han gick hem till skolan.
Det var där han kände sig mera hemma. Och det finns också ett väldigt fint porträtt eller väldigt fin beskrivning av en god pedagog, en bra lärare som också såg Harrys begåvning.
Ja, det var Carl Johan Stav som var lärare i Näbbeboda skola. Den finns kvar, huset finns kvar för övrigt, Näbbeboda skola. Och det som du säger, att Stav, han var en väldigt bra pedagog. Och han mycket originell pedagog. Men han stimulerade den unge pojken Harrys intresse för naturen och för geografi, inte minst för både Sveriges geografi och för andra länders geografi. Martinsson beskriver till exempel på flera ställen i sitt författarskap hur han Stav gjorde med kartan. Han tyckte det var fel när han skulle visa Sverige eller några andra länder på kartan, att kartan hängde på väggen, eftersom så att säga, jorden inte hänger upp och ner lodrätt, utan att den är vågrätt. Så att han bredde ut kartorna på golvet istället, och så fick de se då på ett naturligt sätt. Mm. Så att han var väldigt bra pedagog, och han såg också den här unga pojken Harrys begåvning. Harry fick det bästa betygen i skolan. Och det där var ganska ovanligt, att ett sockenbarn tillhörde de som fick de bästa betygen. Men så var det med Harry Martinsson. Skolläraren Stav såg hans begåvning och stimulerade den.
När Harry Martinsson-sällskapet bildades det började väl snart bli 20 år sedan, hittade jag några gamla farbröder som satt utanför Jämshögs folkhögskola och inte var med vid själva bildandet. Men en av dem hävdade att han var gammal klasskamrat med Harry Martinsson. Det kan ju stämma, för om man gick i många olika skolor så fick han ju många klasskamrater. Mm. Men i vilket fall som helst, och den här mannen visade väldigt tydligt att det var minsann inget märkvärdigt med den där Harry. Är Harry Martinsson, tror du, profet i sitt eget landskap idag, 100 år efter sin födelse?
Ja, det är en svår fråga. Det är ju så med Harry Martinsson att de som har fastnat för honom och läst honom ordentligt, de fastnar för Harry Martinsson på djupet. Och de människorna finns överallt, runt om i Sverige, och de finns i många andra länder också. Hur det är här i Blekinge är jag osäker på, men jag tror att intresset växer, och inte minst nu då inför det här 100-årsjubileet så finns det ett stort engagemang här i Blekinge för Harry Martinsson och hans författarskap.
Mm. Och det, hans litterära sällskap, alltså det sällskap som har bildats kring Harry Martinsson, är väl ett av de större i landet, så vitt jag förstår.
Jag tror att det är det största. Det har 1400 medlemmar. Det är möjligt att det sammanslagna, det har funnits två Evert Taube-sällskap tidigare som i år har slagit samman till ett. Och det är möjligt att de här två efter samgåendet är större än Harry Martinsson-sällskapet. Men då kommer Harry Martinssons sällskap som nummer två.
Ja, Karl-Olof Andersson, som alltså har skrivit boken Harry Martinsson, naturens, havens och rymdens diktare. Din bok ska bland annat användas i studiecirklar, och du redovisar en hel del av den litteratur som finns om honom sedan tidigare. Och bland annat lyfter du ju fram Sonja Erfurts böcker om Harry Martinssons liv, och du uppmanar till jämförelse mellan hans liv som Sonja Erfurt beskriver det väldigt ingående och det, hur han skriver och hur han använder sitt liv i sina verk. När man pratar med levande författare så är det ju ibland så att de gillar inte det här, om man liksom försöker göra deras böcker till någon slags självbiografi. Hur ser det ut med Harry Martinson? Hur använder han sitt liv?
Han använder ju sitt liv i stor utsträckning i sitt författarskap. Han har sagt och skrivit att hans barndomsskildring Nässlorna blomma inte är någon direkt kalkering på verkligheten. Men det har ju väldigt starka drag utav verklighet, utav det som han upplevde som barn. Men jag tycker att han använder sin barndomserfarenhet och andra erfarenhet i livet på ett väldigt medvetet litterärt sätt. Det är inte så att han bara återger det rätt upp och ner, utan han använder sitt liv och sitt livs erfarenheter på ett medvetet litterärt sätt för att få fram det han vill säga.
Men där är det inte alla som håller med dig, tror jag. Det finns väl en del som ser honom mer som ett naturbarn som inte vet hur duktig han är.
Ja, jo, det gör det ju. Det finns de som mera kanske ser Martinsson som ett offer för, eller som ett medium för, sina upplevelser. En som är författare som medvetet använder sina erfarenheter och upplevelser i sitt författarskap. Men jag tycker att ser att han har använt det väldigt medvetet. Om vi tar till exempel Nässlorna blomma, så har han valt ut tre olika utav de fem familjegårdar som han var utakkorderad till och skildrar dem i sin bok. Och då renodlar han karaktären på de här gårdarna och folket där, så att de blir representativa för hur människor kan vara och förhållandena kan vara i större och andra sammanhang. Han skapar det som man i litterärt sammanhang brukar kalla för ett mikrokosmos, där han speglar stora förhållanden, världen i stort, genom det lilla, genom att beskriva förhållandena i de här familjerna. De här familjerna blir representativa på något sätt för hur människor är i ett större sammanhang. Och det där tycker jag mig se att han gör väldigt medvetet.
Ja, det har du också beskrivit i boken, så det kan ju, de som är intresserade kan ju gå och läsa den. Harry Martinsson lämnade ju egentligen Blekinge redan som tonåring, kan man ju säga. Och frågan är ju då, när han då utvecklas som författare, finns det kvar några spår av Blekinge, förutom då i det här som man kan se som lite självbiografiskt, som Nässlorna blomma och så här. I sena verk, som till exempel i Aniara, där finns väl ingenting av Blekinge, eller? Svårt att säga.
Ja, det är svårt att säga. Han skrev ju Aniara i när han bodde uppe i Sörmland, i sjön Sillen.
Man får en känsla av ibland att han valde boplats där för att det var lite som Blekinge, men jag vet inte. Det kanske är försköning av mig.
Nej, jag har inte tänkt en tanke tidigare, men när du säger det så slår det mig att det kan vara så. Han efter sjömanstiden så bosatte han ju sig då först på Moa Martinssons torp uppe i Sörmland, som hade den lantliga karaktären som det landarna hade vuxit upp i nere i Blekinge. Och sen senare i sitt liv så bosatte han sig gärna vid sjöar, och den längsta och lyckligaste perioden i sitt liv hade han när han bodde vid sjön Sillen utanför Gnesta i Sörmland. Och det var nog lite grann utav sökande tillbaka till något som liknade Immeln i det, kan jag tänka mig.
Han hade ju, det finns ju bilder på honom där han ser väldigt tillfreds ut, där han sitter här vid sjön och man ser en eka i bakgrunden och sådär. Det ser väldigt mysigt ut. Finns barndomslandskapet Blekinge kvar i Harry Martinssons senare utgivning när han skriver bok som en mogen man?
Ja, det gör det. Många av de stämningar, tankar och känslor som Martinsson gestaltar under hela sitt liv som författare, de grundlades ju under hans barndom i Blekinge. Det var hans starka naturkänsla som han fick till sig och upplevde väldigt starkt grunden för kring sjön Immeln. Den här sjön med sina vikar och näckrosor och öar. Det var ju också hans första ocean, så att säga, där han började drömma om sin kommande sjömanstid. Det var urskogen som finns där lite norr om Immeln och som fortfarande finns kvar. Och det är den stora heden som ju är borta idag, nu så, besådd med skog. Och det var människor som han mötte som har följt med honom och varit viktiga för hans författarskap. En av dem var ju skolläraren Stav som vi har pratat om. En annan var föreståndarinnan på ålderdomshemmet i Jämshög där han vistades under sina två sista barndomsår, kan man säga. Allt det här bar han ju med sig i hela sitt liv och där finns grunden till, kan man säga, till hela hans författarskap egentligen. Till och med rymden och Aniara. Han berättar från sin barndom hur han gick ut på natten och tittade på stjärnorna och månen. Och han beskriver väldigt vackert hur han såg månen och stjärnorna och planeterna spegla sig i sjön Immeln. Så att det han upplevde som barn, det bar han med sig. Och det var ju till en del väldigt svåra upplevelser. Men det var också upplevelser som inspirerade honom för hela hans kommande författarskap.
I din bok om Harry Martinsson så använder du ganska många sidor till att berätta om sjömannen och luffaren Harry. Alltså hans ungdomsår. Det där är ju två erfarenheter, att vara sjöman, att vara luffa. Det är två erfarenheter som många, mycket få svenskar idag har. Hur ser du på det där? Alltså han har erfarenheter som vi idag inte känner alls.
Ja.
Blir han intressant?
Ja, han blir intressant. Man kan ta luffarerfarenheten som exempel. Där utgår ju Harry Martinsson från luffarnas liv och verklighet i romanen Vägen till Klockrike. Också i den boken som heter Bollesagor. Men sen lyfter han ju den skildringen från verklighetens luffarliv till att bli en symbolisk skildring för saker som är viktiga även i vår tid. Det handlar till exempel om drömmar och längtan. Luffarna kom ju aldrig till Klockrike och därför så blev Klockrike en symbol för deras drömmar och längtan. Det handlar om tillhörighet och utanförskap. Om de bofastas tillhörighet och luffarnas utanförskap. Och det där är ju ett aktuellt tema idag. Man kan tänka på vi svenskars tillhörighet och flyktingars utanförskap. Vi kan tänka på mobbade barn på skolgården. De som tillhör gänget men de som ställs utanför. Så att det är aktuella teman. Det är också en berättelse om friheten och frihetens begränsningar. Luffarna, de gav ju sig ofta ut på sina vandringar av en drift till frihet, en längtan efter frihet. Men samtidigt så medförde ju det hårda livet, de fick tigga sig fram och så här vidare, väldigt stora begränsningar i friheten. Så att det här är en berättelse också om frihet och frihetens begränsningar. Och det är också ett aktuellt tema, någonting som vi alla kan uppleva i vårt liv. Vi söker frihet, men vi märker också att det finns stora begränsningar i det.
Mm. Ja, Karl-Olof, du väjer inte heller för att säga som det är, nämligen att du tycker att en del av det som Martinsson har skrivit är sämre än det andra han har skrivit. Skulle du beteckna honom som en ojämn författare?
Nej, det skulle jag inte göra. Det framförallt när Martinsson är en lysande författare, när han gestaltar sina idéer och tankar och visioner skönlitterärt i dikter och romaner, berättelser. Men han blir sämre som framförallt språkligt när han avstår från att gestalta det skönlitterärt och istället skriver på sakprosa. Då kan det bli ganska knaggligt och lite besvärligt att läsa. Det är framförallt där som jag tycker svagheten ligger i hans författarskap.
Så att han skulle liksom inte göra sig så bra på DNs debattsida idag heller?
Nej, jag tycker inte det. Utan att hans verkliga storhet ligger i när han gestaltar sina tankar och idéer och åsikter skönlitterärt. Och det är det han har gjort i sina stora verk, I vägen till Klockrike och inte minst i Aniara, då där han formulerar sin kritik mot miljöförstöring, atombombshot, våld och diktatur i den här fantastiska litterära formen.
Ja, för det när du nu nämner Aniara, så det man känner när man läser den är ju bland annat just detta att man förstår hur de här fiktiva människorna känner det, hur de har det, mera än man i detalj förstår det tekniska och hur de har hamnat där. Bara att det här är en sån situation som man absolut inte vill hamna i. Och det är klart att om det är till exempel det som vi idag kallar för miljöförstöring som driver människan till någon slags aniara tillvaro, då vill man stoppa det till varje pris ju.
Ja, och det var ju ett utav Martinssons syfte med aniara också. Det var att varna för miljöförstöring och atomkrig. Aniara har ju en alldeles speciell tillkomsthistoria. Och den är ju att Martinsson en augusti kväll 1953 hörde på radions kvällsnyheter att Sovjetunionen hade sprängt sin första vätebomb som är flera hundra gånger starkare än den redan fruktansvärda atombomben. Och det där berörde Martinsson väldigt starkt. Han såg vilka oerhörda risker för allt liv på jorden som det innebar. Några veckor efter han hade hört den här nyheten och medan han gick och grubblade på den så fick han in Andromeda-galaxen i sitt teleskop. Han var väldigt intresserad av rymden i en väldigt klar och vacker bild. Och sen flöt då hans rädslan för viljan att varna för vätebomben flöt samman med hans bild som han har fått från rymden, och sen började i hans diktarfantasi det här fantastiska verket Aniara att växa fram. Mm.
Och då blir det ju detta ett exempel på det här som vi har talat om, att gestaltandet kan vara så mycket mera bundet av tid och så. För att här handlar det alltså konkret om, som du berättade, att det var vätebomben som utlöste hans aniara. Men samtidigt kan vi idag mycket väl känna igen oss i faran för miljöförstöring och sådant.
Ja, absolut. Och miljöförstöringen fanns med redan då som ett element i det här för Martinsson, som det vid sidan av vätebombshotet som han ville varna mänskligheten för. Så han var väldigt tidigt engagerad miljökämpe, förespråkare för en bättre behandling av miljön, naturen.
Han jobbade mycket för detta, och som du säger, Harry Martinsson var oerhört tidig med att varna för miljöförstöring. För om jag nu minns rätt så var det 1962 eller 63 som man brukar se som startskottet, när Rachel Carson gav ut sin bok Tyst vår.
Ja.
Och då var det ju flera år sedan till exempel aniara
hade kommit ut. Ja, och Martinsson skrev redan på 30-talet engagerat mot miljöförstöring, kan man säga, i sina böcker med naturessäer, Svärmar och hakrank, Midsommardalen och Det enkla och det svåra. Och sen kom då aniara som ett väldigt starkt uttryck för det. Och samma år som Carsons bok kom ut så gav Martinsson ut Utsikter från en grästuva, som också är en engagerad plädering för bevarande utav de miljö- och naturvärden som vi har.
Mm. Till sist då kanske, hur vill du att din bok ska användas av den breda allmänheten?
Jag vill att den ska användas som en guidebok för de som vill följa med Martinsson på alla hans resor. Hans barndomsvandringar mellan gårdarna här nere i Blekinge och hans resor som sjöman, hans luffarvandringar och hans vandringar i naturen och slutligen den stora resan ut i rymden. Att min bok ska användas som en guidebok som man har med sig tillsammans med Martinssons egna verk när man följer med honom på de här resorna.